Det här är en podd från Svenska Yle.
Läget i Afghanistan blir allt mer kaotiskt och farligt efter bombdådet vid Kabuls flygplats. Finland har nu avslutat sin egen exceptionella evakuering. Men för de afghaner som är kvar i landet är situationen extremt svår. Alltså för dem som nu försöker fly talibanerna. Och här ställer också Finlands byråkratiska flyktingregler till med en del besvär. Vi ska här i nyhetspodden titta närmare på Finlands agerande i Afghanistan och just den akuta flyktingkrisen i landet. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Svenska Yles politiska kommentator Ingemo Lindros. Som sagt, Ingemo, Finland har avslutat sin den här exceptionella operationen i Afghanistan. Vad kan man säga? Hur bra lyckades den här operationen?
Nu kan man ju säga att Finlands beslut att skicka de här skyddstrupperna dit tydligen var ett bra drag, eftersom man hade under de dagarna då de var på plats så hade man ju fått ut förhållandevis många människor i jämförelse med de här första dagarna då tjänstemännen från UM jobbade där på egen hand. Och det var ju sist och slutligen inte så många dagar som de var där på plats. Sen finns det ju mycket diskussioner, om vi kommer ihåg hur det lät här för någon vecka sedan, att varför hade man inte sett den här situationen komma så att man skulle ha överlag evakuerat människor långt tidigare. Då det inte fanns till exempel talibanernas vägspärrar ännu. Det är en diskussion som man säkert kommer att ha i många länder, att borde man ha satt igång tidigare med alltihop.
I alla fall så att säga, klubbar man snabbt igenom det här beslutet att skicka iväg finska trupper till ett annat land för att genomföra en sån här operation, vilket ju var exceptionellt i sig. Och totalt då ungefär 340 personer lyckades man evakuera från Afghanistan. Men jag menar, nu råder det total kaos i Kabul, och jag menar, risken för nya terror då det överhängande, och den här tiden för evakueringarna ut ur landet börjar rinna ut. Finland har liksom avslutat sin operation, men snart lämnar också de amerikanska trupperna landet. Jag såg några beräkningar att över 3,5 miljoner afghaner är nu på flykt. Enligt FNs beräkningar väntas över 2 miljoner söka asyl eller uppehållstillstånd i andra länder. Så hur tänker Finland hjälpa dem som är kvar i Afghanistan? Vad vet vi om det här?
Det här är ju faktiskt jättekrävande uppdrag fortfarande, och det kommer ju också fram att man lyckades hjälpa färre än vad man hade på de här listorna över personer som borde evakueras, och att de är kvar, befinner sig på olika gömställen som man inte desto mer kan berätta om förstås. Och nu försöker man använda sig av diplomatiska kontakter, för att det är ju vissa länder som har kvar en representation i Kabul, till exempel Ryssland, Qatar och Turkiet hör till de här länderna, att Finland försöker utnyttja sina diplomatiska kontakter för att kunna få hjälp av dem för att sköta de här evakueringarna. Men sen konkret att vilka de här rutterna är, det är ju jättesvårt att föreställa sig, och det är inte hemskt mycket om det här som utrikesministeriet heller kan berätta i det här skedet, att hur är det sen att ta sig över till något annat land och kunna flyga hem därifrån? Och tydligen så är det en del människor som rör sig över gränsen till Pakistan. Så här får vi väl se att vilka vägar de här säkrade eller trygga flyktvägarna ska ordnas. Och det handlar väl om mycket personer ännu, för att det räknas ju i hundratals fler om man tar med alla de som har jobbat på något sätt för Finland eller Finlands samarbetspartners i Afghanistan.
Migrationsverket uppger nu att av de här 340 personerna som har evakuerats från Afghanistan, så omkring 80 har ansökt om asyl. Men jag menar, det lär väl bli fler, tänker jag mig. I alla fall så förstår jag liksom att nu börjar man kanske från finskt håll också se lite över sina vissa regler och system som inte kanske har varit så smidiga. Du har ju tittat närmare på det här, Ingemo, hur Finlands till exempel familjeåterföreningsregler och byråkrati fungerar. Och här finns ju en del förbättringar att önska.
Ja, verkligen. Det här, ska vi säga, att om det nu är svårt att få ut folk från Afghanistan, så det har varit verkligen svårt fram tills nu också, om man då har en familjemedlem i Finland som har fått uppehållstillstånd och som enligt lagen har rätt till familjeåterförening, Och när de här familjemedlemmarna då befinner sig i Afghanistan och ska genomföra de här processerna, som betyder att man ska besöka en ambassad för intervjuer, DNA-test, och ambassaden i Kabul, så länge som den var öppen, så hade ju inte de här tjänsterna, utan de här personerna var tvungna att resa till New Delhi i Indien, som inte ens är grannland, och då hade inte alltid ens räckt med ett besök där. Så att det här har verkligen inte gjorts lätt, om man ibland talar om Finlands flyktingpolitik, att nu får det inte komma för många från Afghanistan, och sen kommer hela familjerna hit och så här, som man hör från olika håll. Så lätt har det inte varit att de som behöver komma till Finland för att återförenas med sin familj, så har nog fått göra ett otroligt jobb och ofta vänta långa tider, 1-2 år till och med längre. Jag försökte reda ut att varför har det varit så här trögt i moderna tider, då man på andra ställen har alla världens verktyg i bruk för distansintervjuer och allt möjligt, så krävs det liksom fysiska besök då på ambassaden i ett helt annat land.
Ja, finns det några bra förklaringar?
En förklaring är då att man kunde inte ha den här typen av kundservice vid ambassaden i Kabul, eftersom ambassaden låg innanför säkerhetszonen, och säkerhetszonen är då ett område där bara ambassadsanställda får röra sig, eller vissa personer som är nära anknutna till dem. Och då kan man ju förstås fråga sig att kunde inte enstaka personer då komma in för intervjuer till ambassaden om man hade haft kundservice. Men tydligen skulle det ändå ha rört sig om så pass många personer, och UM:s konsulära chef Pasi Tuominen, som jag intervjuade om det här, så sa att i kulturen hör också att man aldrig rör sig ensam. Att kommer det en så kommer det fler, så att säga, för att kvinnor får inte röra sig ensamma. Och tydligen så var möjligheten till tillräckligt stor säkerhet för personalen där inte sån att man skulle kunna ordna med det här. Men sen finns här alla möjliga frågetecken, som att trots att personer har rest i New Delhi så har det kunnat ta jättelång tid. Det har också sådana som engagerar sig i afghanernas familjeåterföreningar här i Finland varit i kontakt till mig angående att man har satt processen igång, och det kan ändå ta månader innan man hör någonting överhuvudtaget. Och sen då, att varför har man inte kunnat resa till Iran, som är grannland? Finland har ju ambassader i Teheran. Men man har sen då enligt utlänningslagen inte behandlat ansökningar av personer som inte uppehåller sig lagligt i landet, alltså i Iran i det här fallet. Och här kan man sen fråga sig att handlar det om en väldigt strikt skrivning i utlänningslagen, eller handlar det om en tolkning som har lett till det här? Flyktingrådgivningen anser att man ska kunna tolka det här liberalare än vad Finland gör. Men det här är alltså de svaren som man får.
Jag tänker liksom,
är det på kommande några förbättringar, vi får se.
Ja, precis. Men just så som nu liksom systemet nu har sett ut, som du beskriver det, så låter det ju liksom som att de här liksom Finlands flyktingregler fungerar bra på något sätt, kanske i teorin, men har väldigt lite med verkligheten att göra, i synnerhet liksom i ett sånt här krisläge som nu råder i Afghanistan. Eller jag menar, hur är det liksom tänkt att en afghansk familj ska ha möjlighet att ta sig ut ur Afghanistan under sådana omständigheter och resa liksom till Indien för att få de här papprena och ge in de här uppgifterna? Det låter ju rätt absurt.
Alltså det låter ju fullständigt absurt, för att många av de här kommer ju från sådana förhållanden där det inte finns den typen av nätförbindelser eller service, eller det att man ens själv nödvändigtvis ska vara läskunnig. Och sen vad det kostar att resa. Slår man in på Google Maps, som jag gjorde här bara för att kolla lite resvägar och så här, slår man nu in Kabul, New Delhi, så får man ju inga andra alternativ än en 10 dagars vandring genom norra Pakistan och norra Indien. Nu finns där ju någon slags vägar, och Google Maps har kanske inte koll på alla indiska busstidtabeller där uppe i bergstrakterna. Men visst är det här oerhört svår terräng för dem som nu ska försöka fly när man inte längre kan flyga. Jag har inte någonsin rört mig just där. Jag har visserligen rest lite i norra Indien och det är ju oftast gropiga sandvägar och oändligt långa turer i någon form av bussar som inte är särskilt moderna. Så här är nog att fundera på att hur är det som man ska jobba för att kunna också få bort de här köerna då det gäller de här familjeåterföreningarna. För det medgav också Pekka Haavisto att det har ju inte fungerat. Och då nämndes faktiskt möjligheten att Islamabad, alltså i Pakistan, eventuellt ha en cirkulerande konsulär. Det här får vi ju se sen senare.
Mm, men det finns någon sån här vilja att göra systemet lite smidigare och snabbare åtminstone av allt att döma.
Det verkar finnas en sån vilja att vi får se sen hur det lyckas i praktiken. Men sen kan man ju också föreställa sig att förutom de här familjeåterföreningarna så är det ju alla möjliga personer som känner sig hotade som kommer att bege sig på flykt. Hur löser EU det här? Ska man ha någon slags gemensamt system för flyktingmottagande? Det är någonting som man ska diskutera. Och man vill på alla sätt försöka, åtminstone från finländsk sida, frångå det här att man bygger sådana här tillfälliga murar, att man har liksom flyktingarna vid gränserna till Europa att först ta sig farliga vägar och sen stå bakom taggtrådsstängslet så att säga. Att ett konkret förslag faktiskt, om man nu funderar på vad man kan göra, så är ju att Finland har höjt flyktingkvoten och den stora skillnaden då med kvotflyktingar är ju det att då har FNs flyktingorganisation utsett en grupp av som hör till de mest sårbara personerna, en avgränsad grupp på ett avgränsat område i Afghanistan, och då ordnas ju också resan till Finland så att de hämtas då vanligen från UNHCRs flyktingläger som kan finnas till exempel i ett grannland. Så då är det mycket mer organiserat och tryggt för de här personerna. Så det här är en väg att gå. Och då kan olika länder höja sin flyktingkvot olika mycket beroende på vad den politiska viljan är. Så talas det om humanitära visum. Vi får se om det kommer att tas i bruk. Där man inte behöver gå den här vanliga uppehållstillståndsprocessen. Och intressant nog att faktiskt vissa av de som har varit ombord på de här planen till Finland så har också tagits på humanitära skäl hit, till exempel vissa minderåriga barn.
Mm. Nu, jag tänker liksom att den här nu liksom akuta krisen i Afghanistan visar delvis hur invecklad liksom den här flyktingbyråkratin är. Det finns så olika former av flyktingar och olika flyktingstatus och så här. Och du nämnde politisk vilja att nu sätter ju läget i Afghanistan, lyfter ju upp liksom den här flyktingfrågan högt igen på den politiska agendan och det här, det gäller ju nu att också för Finlands del att fatta vissa politiska beslut här för hur man tänker göra.
Ja, det är ganska tydligt det här att från regeringens sida så kommer man att försöka göra vissa förändringar som leder till en kanske lite mer flyktingvänlig linje. Och då ser man ju att det också förstås kommer en hel del kommentarer. Det här har varit från sannfinländskt håll, men det har också varit från centerhåll då här i veckan. Det här finns ju i luften, den här diskussionen. Och man kan tänka sig att man kommer att se mer av den i Finland. Och att det är just den här Afghanistan-situationen som kommer att påverka ganska länge. Det kommer säkert att vara fler finländare som också kommer i kontakt med personer från Afghanistan. Och det kommer att diskuteras mer flyktingpolitik igen överlag. Man har ju haft några års lite av en paus. Det har funnits med där, men det har inte varit huvuddiskussionsämne sen då den stora flyktingvågen då 2015. Så det här får vi väl se lite vart det rör sig. Det kanske har också att göra med att vad det kommer för nyheter från Afghanistan och hur den här situationen utvecklas där.
Mm. Inge Molinros, tack för att du kom hit till Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.